Men du, då säger vi väl hej och varmt välkomna till Nybörjarträdgårdspodden Odla med Ola och Linnea. Fotbolls-EM är slut, OS är slut och rötmörnaden är over and out. Va? Och nu är vi tillbaka och ska ta oss an superhösten 2021. Är du taggad, Linnea Dixon?
Ja, det är jag. Lite krasslig på rösten, hör, tycker jag. Men jag har en kopp te här så att det ska bli lite vänligare för lyssnarna.
Alltså te med en liten hemmaodlad ingefärarot och så två stora matskedar med honung, så kommer Dixon bjuda på den, på kanske i alla fall höstens bästa podd än så länge. Allting tyder på det. Det är så gott. Alltså idag är det lite yin yang alltså. Jag sitter ju i min trädgård med fallfrukt upp över anklarna i en fond av sommarblommor som har vissnat och ett extremt dåligt samvete på grund av vår alltså bristfälliga trädgårdsarbete. Hur ser det ut där du sitter, Linnea?
Ja, det blåser lite i bladen i träden och dahliorna står stolta rakt upp i rabatterna och sommarblommorna mår riktigt bra. Nej, om jag ska vara ärlig så igår morse så såg det inte riktigt lika bra ut. Jag har nämligen haft alldeles för mycket att göra, så jag har inte deadheadat mina sommarblommor på 3 veckor. Men nu ser det bra ut. Jag var ute jag kan ju inte jobba för hårt, va? För jag har ju skadat min armbåge.
Ja. Är det de vassa armbågarna från Dixon som har letat in alltså i förarsätet av svensk trädgårdskultur som har gjort att blivit skadad? Eller vad är det som ligger bakom?
Ja, det är absolut det. Det är tufft i den här branschen. Nej, det är alldeles för envis, lyssnar inte på min kropp och bara kör på. Men i alla fall, så jag var ute igår och deadheadade pö om pö hela dagen och fyllde nästan 2 skottkärror med avklippta, övermogna, ruttna sommarblommor. Så nu ser det väldigt trevligt ut här.
Men du, ska vi börja lite grann med hur trädgårdssommaren var? Jag kan inleda och säga mitt försvarstal direkt och säga att jag tyckte vi låg bra till i våren. Det kändes som att den här vildvuxna häcken var på hugget, rosenbuskarna, planteringarna låg vad de skulle, solrosorna. Vi kände detta kommer bli vår sommar. Sen kom ju den här sociala årstiden och bankade på pärleporten och en sommar av gäster och någon slags tillbakatagande av det sociala livet kom ju och bankade på. Och trädgården blev ju kraftigt eftersatt. Och sen åkte vi iväg en vecka och sen var haveriet ett faktum. Det smög sig. Det smög sig med trädgården, det måste jag säga. Hur gick det för dig, Linnea?
Det har gått bra. Jag är ganska nöjd med grönsakerna. Sommarblommorna har också gått bra, förutom nu då i augusti när jag haft lite mycket att göra. Den har väl inte fått, vi sa ju i våras, i och med att vi också renoverar ett hus, så sa vi i våras att i år ska vi bara precis ha det nödvändigaste. Men sen så satt jag där med 1500 sommarblommor som behövde komma ut i jorden. Och så att detta är en trädgård av extra allt och har också då inneburit ganska mycket skötsel. Men jag har ju en man som också är villig att jobba ute i trädgården, så jag tycker ändå det har gått ganska bra. Det som prasslar här är mina 2 hundar som går runt i gruset. Men
det som skriker här, det är Bomans kråkor. som hånar Selmén Bergendahls trädgård. Det är ju jäklar. Nu säger du att du tog bara det absolut nödvändigaste och det var då 1500
lökar. Ja, men det blev ju fel.
Nej, det blir fel, ja. Det blir mycket vill ha med. Men det är frågan hur man ska göra till nästa sommar. För att alltså, taggningen under våren var ju total hos oss. Mm. Sen bara kom ju verkligheten. Barnen är hemma 8 veckor. Hur ska man hinna med? Alltså, finns det någonting man kan tänka på till nästa sommar om man är i läget trädgårdsnybörjare och småbarnsfamilj? Hur ska man, finns det liksom växter som inte behöver så mycket skötsel under sommaren? Går det att hitta en väg ut? Eller är det bara att boka in det lokala asfalteringsföretaget och erkänna sig besegrad?
Nej, alltså det, du måste ställa dig frågan. Vad vill jag ha ut av min trädgård? Vi har pratat om det här tidigare. Att var liksom, om du nu har 2 små barn, vilket du har, och det finns andra människor som också har, då kanske man får anpassa arbetet efter det. Då kanske du inte kan ha allt det där som du har sett på Instagram att du skulle vilja ha. Utan då får du kanske ha en mindre köksodling, alltså med grönsaker. Ja. Och kanske bara en liten rabatt med sommarblommor så barnen kan få glädje av att plocka blommor och ta in och så. Hålla nivån lite lagom. För att jag menar, trädgården, den finns där. Barnen växer och blir stora snart. Mm. Så någon gång kommer du ha en möjlighet att djupdyka ner i trädgården. Du kan ju också engagera dina barn när de börjar bli lite större till att klippa häck och klippa gräsmattan och rensa ogräs. Och att det blir en familjegrej där ni hjälps åt. Och då får man ju fortfarande det sociala med sina barn, men man får lite gjort också.
Ja, eller hur? Nytta med nöje. Men du har ju varit duktig där med att integrera gäster, så kallat främmat, med lite enklare trädgårdsarbete, eller hur? Alltså gör lite, att man gör någonting ihop, lite så.
Ja, alltså jag tycker det, jag vet ju det från mitt jobb också, att man, det är ju precis som att umgås vid en lägerbrasa. Man pratar om saker som man kanske inte hade pratat om annars, för det blir så down to earth, så naturligt. Mm. Så helt plötsligt kommer det frågor upp igen som man kanske bara, som man inte tänker på när man sitter på ett café och träffar sin bästis. Men sitter man i och rensar rabatten tillsammans med sin bästis och kanske avslutar med en GT eller en äppelmust, så blir det någonting helt annat. Du får någonting gjort, du får bekräftelse på att du har varit duktig och du kanske får härliga fina samtal med familj och vänner samtidigt. Så att jag kan bara rekommendera det här att göra trädgård tillsammans.
Mm. Ja, det är bra. Jag kanaliserar vänskap, lyckas också bibehålla den, ge att skrapa och måla om huset. Där la vi vår, där stod vi i bara överkroppar i sommarhettan och jobbar med det. Men jag är med, så det är smart. Försöka ha lite mer trädgårdsinriktning på det sociala. Det ska jag ta med mig till nästa sommar. Mm. Mina egna mål nästa sommar, det blir då ju lättskött trädgård. Mm. Stockrosor ser jag framför mig på framsidan. Mm. Rådhusvin vill vi ha. Mm. Lite rött på hösten, saknar man från storstadslivet i Malmö. Mm. Och framförallt en bättre blomsteräng. Den har inte levt upp till ängsbilden riktigt. Det har varit högt gräs och för få blommor. Mm. Och frågan är ju, kan man göra någonting nu direkt i så här augusti, september åt blomsterängen, Linnea? Kan man liksom förbereda det nu?
Alltså du kan ju slå gräset och plocka bort det. Men alltså jag tror ju en äng, den här ängen som man tänker på, den svenska ängen med vackra blommor och så, den vill ju ha det så näringsfattigt som möjligt, och det är det ju inte i din gräsmatta.
Nej.
Så därför tar ju gräset över och blommorna försvinner. Så att jag tror snarare på att ni då i höst planterar jättemycket lök, blomsterlök, som blommar vid olika tillfällen under hela vårvintern, våren och tidig sommar. Så får du i alla fall 5 månader av blomster i din äng. Och sen så, det vi har pratat om lite tidigare, att man kanske kan få köra lite pluggplantor eller någonting sånt av olika sommarblommor som man vill ska växa i ens gräsmatta. Men det är inte enkelt.
Ja. Men det är gud, alltså det är det här, alltså det är faktiskt Kalle Magnusson, trogen poddlyssnare och hemmaodlare och gästspelande på vårt avslutnings streamade avslutning här i våras. Han sa samma sak. Selmea, du kanske ge upp den här sommarängen och odla lökar istället nästa år. Så blir det i alla fall någonting. Och det är ju precis det du säger. Men vad var det här du sa? Pluggplantor?
Mm. Alltså det kan man ju köpa eller göra själv. Det är, pluggbrätten är som en stor fyrkantig kruka i plast med massa små mini krukor i.
Ah.
Om du förstår.
Så man ställer ut det i ängen då, eller?
Ja, alltså först sår du ju upp dina sommarblommor du vill ha och i de här pluggbrätterna. Och sen så när de har växt till sig och fått ett bra rotsystem så trycker man underifrån, ploppar man upp den här lilla miniplantan då och sen gräver du ner plugg för plugg i din gräsmatta. Men gräs är ju väldigt konkurrenskraftigt. Så att det kan ju vara så att gräset tar över när de här små pluggplantorna är små. Så antingen får du hålla efter att du plockar bort lite gräs runt varje planta. Eller så gör du små öar där du gräver upp små rabatter och trycker ner sommarblommor. Och så har du gräs runt det. Och så blir det ju liksom på håll kommer det ju se ut som en blommande gräsäng. Men går du närmare så ser du att det är små öar av sommarblommor. Ah, fattar du?
Det låter som en dröm. Det låter som en dröm. Det känns som att vi, alltså alla typer av shortcuts in till trädgårdsfulländning när tiden är knapp känns ju som vinnarväg. Detta ska vi ta med oss direkt.
Ja, alltså ni skulle ju kunna göra som så här för att slå två flugor i en smäll. Det är ju, era äppelträd vill ju helst inte ha konkurrens från gräset runt sina rötter. Så då gör ni trädringar runt era äppelträd genom att ungefär, vad ska man säga, kanske 70 cm från stammen gör du en perfekt cirkel runt. Man kan ha fyrkantigt också, men cirklar är det vanligaste. Och i den planterar du alla lökarna och sedan sommarblommorna. Och då behöver du ju inte hålla på med massa nya rabatter och sånt, utan då hjälper du trädet, men du får också en yta att plantera lök i.
Det är ju supersvårt. Men är det så träden trivs bäst med lökblommor runt sig eller med gräs?
Lökblommor, alltså de vill ha en öppen yta runt sina stammar. Inte ha konkurrensen av gräset, för gräset tar ju mycket av vattnet.
Jag tänkte om du sa att man kan plantera i de ringarna runt. Det blir inte samma sak då att det blir konkurrens, utan de är bättre kompisar.
Ja, för att lökväxterna de vissnar ju ner sen. Och då är det ju fortfarande en öppen yta.
All right.
Som du måste hålla efter givetvis.
Kan man odla och plantera någonting nu eller har repet dragits? Det är over and out för 2021. Hur ligger det till, Linnea?
Det är absolut inte over and out. Men då ska du i alla fall, som du sa nu, till helgen ska du i så fall börja så. Du kan ju så rucola, spenat, koriander, misunas, olika såna här kinesiska kol, bladkål. För de tål ju lite kyla. Och lite kallare nätter. Så att det är bara att köra på. Rädisor också. Alltså sånt som har väldigt kort kultiveringstid. Och rädisor har ju inte många veckor på sig innan det blir någonting. För det man ska tänka på nu, det är att vi förlorar ju ljuset. Så att egentligen har vi ju ganska varma höstar, i alla fall i södra Sverige. Så att här hade man kunnat odla hela hösten. Men sen, vi har ju inte ljuset. Vi behöver ju minst 10 timmar sol eller ljus då för att kunna få igång någon form av odling. Och Sakta men säkert så försvinner det. Men väljer man såna här korta, som spenat till exempel, som går väldigt snabbt till att börja kunna skörda, så funkar det att odla nu. Och sen så kan man ju också sätta, lite senare i höst så kan du ju sätta morötter och palsternacka och sånt som får växa i jorden över vintern. Och sen så kan du skörda dem till våren. Så det är ett sätt att förlänga säsongen på, eller snarare då att starta säsongen tidigt nästa år. Mm.
Men du menar alltså att om man kör kinesisk helg och jobbar med de här, att man kan få det redan i år alltså?
Ja, ja, alltså rucola och spenat och sallad och koriander. Och kolla bara på fröpåsen hur lång tid det tar innan du kan skörda. Så att du hinner få någonting innan det börjar bli alldeles för korta dagar.
Det känns ju som att vi har någon slags andra chansen här alltså. Vi som inte riktigt nådde mot till våra drömmars trädgårdsmål under sommaren får nu alltså på klassisk melodifestival manér en andra chans. Och då är det alltså repetition och lärdomens moder. Den här kinesiska superhelgen, vad är det man kan sätta nu som man kan få njuta av redan i år alltså?
Ja, men jag skulle säga, som ni har ju pallkragar. Jag vet inte hur det ser ut i dem. Växer det något?
Det var ju så här, om du minns, att jag blandar ju hästskit eller kogödsel med jord. Mm. Och sen så misstänkte jag ju lite att det kanske blev så att i en av de fyra pallkragarna så var det kanske bara kogödsel. Så att det är tre stycken, ganska så här normalt, man känner att ja, här är någon som odlar pallkrage. Och sen är det då en fjärde pallkrage som ser ut mer som en, alltså som en någon slags bambuskog, där det är 1,5 meter högt i den. Så, fast det har ju, men ändå, alltså vi har ju fått inläggningsgurka och tomater. Tyvärr så var det väl så att gödslet kom ner i jordgubbspallkragen. Så där fick vi bara, jag tror vi räknat in 3 jordgubbar den här sommaren. Men det är nya friska tag. Fast nu ersätter vi då det med alltså kinesiska växter istället och hoppas att vi kan äta gott gott av det i den fjärde pallkragen.
Ja, men då tänker jag att då skulle du ju bara kunna bre så. Och med bresor menar jag, istället för att odla i små fina rader, om du, så kan du slänga ut dem som om du skulle liksom, vad säger man, ja, men typ pudra över en sockerkaka med florsocker eller något sånt. Att du huttar ut fröna över hela ytan och sen på med lite jord. Och då får du ju liksom en hel pallkrage med massa gröna goda blad som ni kan ha hela hösten. Det är väl jättebra och jättegott.
Snyggt! Den ska vi ha. Det kändes både enkelt och perfekt. Finns det någonting som man absolut inte får göra i trädgården så här i september? Sista frågan innan vi går in på fråga svardelen. Finns det några big no-nos? Gör inte detta.
Ja, asfaltera. Till exempel. Nej, men inte tappa lusten. Alltså, även om det kanske inte gick så bra i år, det kommer ett nytt år, du får en ny chans. Det är det som är så underbart med trädgården. Att den finns där. Och ja, den kanske har växt igen, men då får du styrketräna i vinter så att du kan börja ogräsrensa nästa år. Men du, tappa inte hoppet.
Nej. Och jag tyckte verkligen att den här att man kunde odla och man fick lite andra chansen, det kändes ju i alla fall i mitt trädgårdshjärta som oerhört positivt att det är en chans till att få äta gott gott från trädgården. Den bockar och bygger vi för. Vi gjorde ett litet shoutout här ju på Instagram där vi heter Odla med Ola och Linnea. Där folk har hört av sig och ställt jättemycket frågor. Och det är ju superkul. Till exempel, det gillar vi ju. Och då fick vi till exempel på temat hästskit av Sara. Som odlade med hästskit på kolonilotten. Resultatet blev sådär. Och undrar då, behöver man tillsätta någonting för att det ska bli bra? Lät jag det bränna för kort tid, drygt en månad. Tyckte jag hade läst att det inte tar så lång tid för att det ska brinna. Och nu vill jag lägga det i mina nya planteringslådor som jag ska börja plantera till våren. Tror det blir bra. Lägger kompostmaterial i botten. Tänkte fylla på med hästskit. Och det sist, jord. Tänker Sara rätt, Linnea?
Ja, alltså det är ju, hästskit behöver ju också brinna ganska länge, eller all kompost behöver brinna länge. Och man får inte ha för bråttom, för att då kan man bränna sina växter, vilket kanske har hänt där. Jag vet inte riktigt. Men, så att det är viktigt att ha tålamod där och veta när den är ifrån den här komposten. Men jag skulle säga att alltså, det tar ju ett år nästan för en kompost att brinna. Så har hon det i bakhuvudet så borde det gå bra. Man kan absolut lägga det i de här nya planteringslådorna hon hade. Men det man ska tänka på är ju att då gödslar ju hon på hösten. Och det finns liksom ingenting som kommer ta upp det här alltså den här näringen. Eftersom hon inte planterar någonting i de här lådorna när hon lägger allt material. Jag hade sagt att det är bättre att bara låta hästskiten ligga i en hög. Kanske på en presenning eller någonting sånt. Och sen till våren lägga ut det. För att den kommer brinna mycket snabbare om det är liksom en större massa så att säga. För då får den upp värmen på ett annat sätt. Och kommer bli bättre att använda. Så jag skulle säga att låt skiten ligga kvar i en stor hög och sen till våren lägga ut den.
Hästskit elda inte för kråkorna utan spara det till 2022. Jag måste bara, om det är nu, vi är ju ändå en nybörjarodlingspodd. Det kanske någon som sätter alltså poddkaffet i halsen här. Komposten att brinna. Det är ju ett lite fackspråk där. Ska vi bara reda ut, vad är det vi pratar om här när vi pratar om att komposten ska brinna?
Ja, det gäller ju all, alltså även den här grönkomposten, den som man har i sin trädgård där man lägger liksom blast och ogräs och sånt där. Man vill få upp en viss temperatur i komposten eller i koskiten eller i hästskiten för att ogräsfrön ska dö. Rot och gräs klarar ju de mesta temperaturer, så man ska ju helst inte slänga rot och gräs i sin kompost. Och det kan ju vara så också att det har kommit med i hästskiten eller i koskiten, där kan det ju ha kommit med rot och gräs som man inte kan bli av med, kvitta hur varmt det blir. Men det är det man vill åt. Man vill få upp värmen i den här stora massan så att det förvandlas till det man slarvigt kallar för jord då.
Då har vi det. Då redde vi ut det, så då vill ingen tro att det handlar om klassisk bålteknik utan det handlar redan om värme. Det är Anne. Hon är en väldigt ny tomatodlare och skriver att hennes tomater är väldigt stora och fina, men de är fortfarande gröna. Hon har fått 4 stycken röda på hela sommaren. Är det så enkelt att de har fått för lite gödning, undrar Anne. Jag undrar om hon är lite het på gröten och att hon kanske ska vänta en stund till. Vad säger expert Linnea om Annes tomater?
det är ju så att det kan ju vara så här att du... Jag vet ju inte när Anne satte sina tomatfrön. Men alla tomater har ju en viss utvecklingsfas. Och då kan det vara 8 veckor från frö till planta, till ordentlig planta. Och sen där den då har frukt. Liksom. Och sen så kanske 8 veckor tills frukten mognar. Det är liksom lite olika beroende på vilken sort. Det är inte alltid att det står det på förpackningen. Men man kan säkert googla sig till vad det hennes sort har för utvecklingstid. Men det kan vara så. Så du behöver inte vara orolig, Anne, för att de kommer bli röda. Och hinner de inte bli röda innan det blir för kallt, då kan du ta in dem och så kan de eftermogna. Och de behöver inte ligga ett soligt fönster för att göra det, utan de kommer mogna av sig själv. En fördel är att klippa av hela grenen så att de hänger kvar på grenen, om man kan. Men jag skulle säga, du kan ju också, de vill ju inte ha för mycket av fel typ av näring eller vad man ska säga. De vill ju ha inte för mycket kväve. Har man till exempel vattnat ut nässelvatten eller lagt på jättemycket gräsklipp och så, det är ju kväve i det, och då kommer den sätta energin på att göra bladmassa istället för frukt. Nu hade du ju fått frukt, men det är bara en sån sak man kan tänka på. Men du kan också toppa dina tomater. Om du har högväxande tomater så bestämmer du dig att ja, men jag vill inte att de ska bli mer än 2 meter höga. Och så klipper du av toppen, och då kommer den att fokusera på att sätta frukt och att få frukten att mogna istället för att fortsätta att växa upp i himlen som Jack på bön, skälken, gjorde. Mm. Att det liksom, då kommer den fokusera på det som finns nedanför toppen. Så det är ett sätt att påskynda mogningen. Men sen är det också, ja, de gillar ljus och värme. Så att då kan du också gallra bort mycket av bladen på dina tomatplantor. Så får de ännu mera ljus. Och då kan det också gå lite snabbare. Men det oftast handlar om att man behöver veta hur lång tid de har för att mogna.
Ja, det är nyckeln. Men det känns ändå här som att Anne kommer ha en den perfekta tomathösten framför sig, tack vare dina tips. Det kommer att bli tomatsoppa måndag till fredag. Det är hon säkert superglad för. Fredrik på skivhörnan, han skriver då, de har köpt nytt hus och de som bodde tidigare sägs ha grävt ner en massa skit i trädgården. Det är alltså grannarna som har sagt här. Grannen tror att de kan ha varit någon slags okultister som har bott här, grävt ner typ ben och snäckor och sånt. Också stuvat dem bland olika buskar i rabatterna. Och då undrar Fredrik, alltså, hur mycket påverkade vad som finns i djupet, vad som händer på ytan i trädgården? Måste han liksom, om det nu är en massa märkliga saker nedgrävda, bör han alltså gå runt och gräva upp detta? Hur stor inverkan har det? Jag antar att frågan handlar om jordmån till syvende och sist. Linnea, varsågod och red ut Freddes eventuella satanistträdgård.
Alltså det okulta har jag inte jättestor koll på hur det påverkar dina grönsaker och dina buskar och träd. Men jag skulle säga att det var ju väldigt vanligt för, speciellt i gamla hus som gamla bondgårdar och sånt, att man bara huttade ut möget, som man säger på skånska, på gårdsplanen eller grävde ner det. Men oftast så handlar det ju om kanske glasflaskor och glasburkar och olika rostiga skrotdelar och sådär. Jag skulle inte säga att det är att det påverkar jättemycket. Det är klart att det kan påverka på så vis att man kanske kan skära sig på de här sakerna. Syns de inte, så tycker jag inte att det är ett jättestort problem. Skulle det vara så att du ska gräva och hitta massa skit, så kan du ju bara köra det till tippen. Vad man däremot ska vara försiktig med, och vad som också händer då och då, det är ju att man kan hitta eternitplattor nedgrävda eller överväxta och så. Och de ska du ju absolut köra till tippen och ha på dig handskar och ansiktsmask innan du hanterar dem, för de är jättefarliga. Och där är det, nu kan det ju vara lite olika i olika kommuner, men det brukar vara så att man får lämna in 4 skivor eternitplattor åt gången. Har man mer så tar sopstationerna eller återvinningscentralerna betalt. Men det kan man kolla upp.
Vi hoppas att Fredrik på skivorna inte har haft omiljövänliga satanister som bodde där, som har grävt ner massa dumt, utan vi hoppas att det var mer enklare saker. Ska vi ta en liten fråga till innan vi tackar för höstpremiäravsnittet? Och då tänker jag lite grann på temat träd. Annika har ju skrivit här, hon tänkte hon skulle plantera 3 stycken träd klotlönn. Och hon undrar vad man ska tänka på, hur långt det är mellan, alltså minsta avståndet är att rekommendera för att sätta upp de här 3 träden.
Ja, alltså de är ju väldigt långsamväxande, den här trädsorten. Och den får ju, den blir ju ungefär mellan 2,5 till 4 meter hög, det är lite beroende. Men den får ju en ganska bred krona. Och träd har ju, om du tänker dig en ek till exempel. med den här typiska sparbanken-loggan, den här stora vackra eken med kronan. Den träkronan kan du egentligen, om du hade vänt den ner i jorden, så har du ju hela rotsystemet. Så att rotsystemet är ju lika stort som kronan är. Ja, och detta klotlönen ska du ju inte behöva beskära, utan den ska ju hålla sig på 4-5 meter bredd. Men då måste du ju tänka på att då ska du ju ha minst det mellan dina klotlönar. Så att jag tror att vi har pratat någon gång om uttrycket CC, alltså plantavstånd, center to center, mitten på ena trädet till mitten på andra trädet. Och då får du ju då tänka, i detta fallet har vi en klotlön, den kommer få en krona på ungefär 4-5 meter. Då måste du plantera det med det avståndet från träd eller garage eller andra träd och buskar, minst 4-5 meter. För att annars kommer de konkurrera om ljuset och kanske bli snea eller glesa och fula på den sidan som de inte får tillräckligt med ljus på. Ja, så det är mitt svar på det.
Då har vi det. Då hoppas vi att Annika kommer att följa dina råd och att om många år kommer klotlönarna vara färdiga.
Ja, alltså de får ju sin fulla höjd på cirka 10 år.
Ja. Så 2031 hoppas vi att Annika skickar in en efterbild. Ja. Och ser du det? Det var bra. Då har vi ju en cliffhanger som heter duga. 2031, då får vi svaret om Annika lyckades med klotlönnen, vilket vi naturligtvis hoppas. Jag känner att vi kan inte svika lina 2 med H och 2 I, utan vi måste bara hugga tag i det här med potatisbladmögel på tomaterna. Hon har nu slängt tomaterna, plantorna i brännbart, men kan jorden användas till rabatter där vi vet att det aldrig kommer att ha tomater eller potatis typ på rosor med väldigt hänsiga lina med 2 I? Och då undrar vi, kan hon det?
Ja, alltså tomat och potatis tillhör ju släkten Solanum. Eller familjen. Och där ingår ju då aubergine och chili och paprika och tobak och physalis, till exempel då japanska lyktor som är ganska vanligt i trädgårdar. Vi har ju även belladonna och spikklubba, men det kanske inte är så många som odlar det.
En spikklubba vet jag, en liten parentes, vet jag att min pappas kompis odlade i sin trädgård, och då gick det några tonårspojkar och avnjöt den här spikklubban, och sen kom det och bankade på några inte helt nöjda tonårsföräldrar. Ja. Den är ju lite lätt hallucinogen, så att det är ju ingenting det är kanske inte man rekommenderar.
Man kan dö av den om man får i sig för mycket. Ja. Så att det ska man absolut, men den tillhör den familjen i alla fall. Och så länge du inte lägger den här jorden på någon av dem som tillhör Solanum-familjen så går det ju bra. Men jag tycker också, alltså du skulle kunna jordförbättra jorden genom att lägga på, ja men kanske har du kompost från din bokashi, eller så har du annan typ av grön kompost, men att man kan jordförbättra den innan du lägger på den på rosorna.
Då har vi det. Jordförbättring och hoppet lever fortfarande för lina. Jag måste säga att jag känner mig taggad inför hösten. Jag var rätt knäckt här trädgårdsmässigt, men nu, Linnea, så är vi starka tillsammans. Och vi tackar ju ödmjukast du som har lyssnat på podden. Också superkul med alla frågor som strömmar in. Det verkar som att Sverige är redo för trädgårdshöstarnas trädgårdshöstar.
Ja, det känns verkligen som det.
Så jäkla gött alltså. Nu ska jag plocka upp fallfrukt och slippa skämmas mer den här veckan. Producent för det här programmet är ju Fredrik Sanders. Jag heter Ola Semén och du heter ju
Linnea Dixon.
Yes. Och följ gärna oss på Instagram och fortsätt mata på med frågor. Ha en riktigt, riktigt god dag och lycka till i trädgården. Så hörs vi strax igen. Hej då!
Hej då!